Sverige har en alldeles för torftig sjukvårdspolitisk debatt. Den liksom kokar ner till om man tycker det ska vara staten eller regionerna som har ansvar. Jag tycker det är toppen att Kry och andra, som vi kallar nätläkare, att de nu är en del av vårt sjukvårdssystem i Stockholm. Det tycker jag är toppen. Och den här mångfalden, den driver kvalitet. Det som är trist nu tycker jag, det är att det är så mycket fokus på just peka finger. Och det vi borde göra är ju förstås att hålla ihop nu i Sverige och hjälpas åt att lösa det här. Så kan vi väl ha pajkastningsfestival när det är över.
Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig David Ebrard, läkare, författare, chef för Maria Beroendeklinik. Idag har jag celeber gäst. Anna Stabring, du är regionråd med ansvar för sjukvårdsfrågor i Stockholmsregionen. Välkommen.
Tack ska du ha.
Du bestämmer ju faktiskt över 2 miljoner svenskars möjlighet till vård, eller hur?
Ja, 2,3 till och med.
2,3 till och med. Känner du dig trygg i att du gör rätt saker?
Det här tycker jag är en svår fråga. Jag känner mig...
Jag vet.
Och när man tänker på det så blir man lite nervös förstås. Nej, men jag känner mig ju trygg med att vi har väldigt bra beslutsunderlag. Vi har jättemycket proffsiga människor som hjälper oss. Och jag har rätt mycket idéer om hur jag tycker att vården ska utvecklas. Men med åren har jag väl blivit lite mindre tvärsäker och lite mer ödmjuk inför det här enorma ansvaret. Men jag känner mig rätt trygg när jag går till jobbet, det gör jag.
Det gör det. För att covid har ju på något sätt blixtbelyst situationen i många regioner. Det saknas resurser. Som utomstående så upplever man att det är inbyggt att man kan skylla på varandra.
Ja, lite så är det. Just nu är jag rätt irriterad på den här. Man diskuterar att införa en ny coronalag som ska ge regeringen rätt långtgående befogenheter att fatta beslut. Ja, då ska det remissbehandlas nu och sen ska den träda i kraft i mars. Det känns ju som att vi behöver den nu. Så att jag delar väl den där känslan av att det är väl långsamma processer och så tycker jag det var i våras också. Vi flaggade för, det var ju en brist hos oss och hos alla andra regioner och kommuner att vi hade för lite skyddsutrustning som väl alla minns. Och det var ju dåligt. Men när man har ett sånt problem då måste ju alla bara kavla upp armarna och jobba tillsammans. Men där tog det ju flera veckor att få någon fart på det.
Men det var ju rätt mycket privata initiativ vill jag minnas. Att faktiskt den här Sara Lej till exempel som kontaktade
precis,
Kina.
Precis, läkare på Karolinska.
Folk på golvet, ja, men folk på golvet gjorde det här. Och där upplevde man ju också att hela systemet, det har ju inte med personer att göra, men systemet var ju inte riggat för att det skulle göras heller.
Nej, men det tror jag man lyckades rigga upp ganska bra. Därför att vi har ju en styrka i all den kompetens som finns. Att människor ju faktiskt inte bara sitter och väntar på att regeringen eller något regionråd ska berätta vad man ska göra. Utan folk är ju rätt duktiga på att lösa problem. Och så var det ju då i våras också. Mm. Många privata aktörer utanför vården hörde ju av sig och sa vi kan hjälpa till. Det var ju jättebra.
Ja, verkligen. Men sen tycker jag också, om vi nu ska inte prata covid, det är så tröttsamt. Det har vi gjort så mycket i den här podden redan. Men jag upplever ju ändå att läget i våras var relativt kontrollerat. Även om det var naturligtvis akut. Men ofta så, när man läser media så låter det som att det här är katastrof. Och det var ju inte riktigt så. Man byggde ju jättesnabbt det här sjukhuset i Älvsjö som inte ens behövde användas. Och det var ju rätt effektivt.
Ja, jag tycker att vi kan vara väldigt stolta över sjukvården. Hur man mötte och förmådde möta det enorma vårdbehovet. Vi hade ju aldrig slut på vårdplatser eller ens intensivvårdsplatser.
Nej, inte ens i närheten.
Nej,
faktiskt.
Inte ens i närheten. Och vi skalade upp hela tiden. Det var ju en otrolig insats som gjordes där. Och så är det ju nu under hösten också. Vi bygger ut vården hela tiden. Sen kan vi lära massor om beredskap och hur vi ska förbereda oss bättre i framtiden och hur vi borde fatta beslut snabbare och sådär på alla nivåer. Det som är trist nu tycker jag det är att det är så mycket fokus på just peka finger och statsministern skäller på regionerna. Ursäkta, statsministern skäller på regionerna och vi skäller på regeringen och så.
Och nu var Johan Carlsson ute i en intervju och då blev han utskälld också.
Ja, alla skäller på alla.
Och han skäller på alla.
Ja. Och det kommer
inte kung, igen. Och kungen skäller också.
Ja, kungen toppar alltihopa med att skälla på oss. Och det, han är ju statschef, han kan väl få göra det kanske, vad vet jag. Ja. Men det vi borde göra är ju förstås att hålla ihop nu i Sverige och hjälpas åt att lösa det här. Så kan vi väl ha pajkastningsfestival när det är över.
Men Men en fråga man ställer sig då, i och med att det har blivit lite pajkastning, är det klokt att dela upp Sverige i 21 olika regioner? Är det en klok strategi, eller skulle du kunna tänka dig att man hade en annan indelning?
Ja, men skulle vi hitta på ett nytt land och dela in det i en bra organisation för hälso- och sjukvård, så hade ju inte 21 regioner varit den rätta strategin. Det är ju någonting som har vuxit fram historiskt, att det ser ut så. Jag tror det skulle vara bra om vi hade något färre regioner och att vi samarbetade mycket tätare med varandra. Så att det försök som gjordes för några år sedan att dela in på ett nytt sätt, det var väl inte så väl genomförd utredning och det fanns liksom inte någon förankring i det. Men jag tror nog att det är dags att väcka frågan. I alla fall så borde vi ju på frivillig väg i regionerna kunna samarbeta mycket närmare med varandra, för jag tror att det skulle gynna hela systemet. En del regioner är ju pyttesmå och andra som Stockholm är jättestora, och vi har ju, tror jag, nytta av att samarbeta mycket tätare.
Mm. Ja, man har ju tagit bort krav på specialistvårdsremiss och en massa, man kan ju faktiskt som patient söka vad som helst.
Det kan man göra. Öppenvård kan vi söka precis vad vi vill i hela landet. Mm. Slutenvård kan vi ju inte göra det än. Jag tror man skulle öppna upp det där mycket, mycket mer. Och det släpper det fritt helt enkelt, så att vi som patienter kan röra oss fritt i landet. Sen är vi, när vi är sjuka, så är vi ju ganska förtjusta att lyssna på läkare, sjuksköterskor och andra som ger oss goda råd, och jag tror vi kan ha mycket stor tillit till både professionen och patienternas förmåga.
Det är ju vissa som har fört det här, de pratar om NHS i England eller Storbritannien, att man borde ha statlig, det borde vara staten som sköter det här rakt av. Vad tycker du om det?
Ja, jag tror ju inte att alltså, om man ska förstatliga sjukvården, då måste man ju först ta reda på vad är det man skulle vilja ändra i systemet. Det är ju inte säkert att vården gynnas av en jättestor omorganisation som toppen på allt vi har varit med om det här året. Utan man måste ju veta varför och vad man vill. Och det är väl, staten kan ju verkligen samordna och göra många bra saker, men de har ju inte heller så jättelätt att hantera sina stora välfärdsåtaganden med arbetsförmedling och annat. Det finns ju en väldig kritik mot det också.
Det finns ju rätt mycket kritik mot NHS i Storbritannien också.
Det gör det så också.
Så ja. Det kanske inte är den lösningen. Men det brukar vara det som anförs som argument.
Ja, men det är ju den lätta lösningen. Jag tycker Sverige har en alldeles för torftig sjukvårdspolitisk debatt. Den liksom kokar ner till om man tycker det ska vara staten eller regionerna som har ansvar. Men det är ju inte, det kommer ju inte att avgöra vem det är som håller i ordförandeklubban när man fattar beslut, utan det är vilka beslut man fattar och hur man ska sy ihop vården som vi måste diskutera. Det är mycket svårare frågor. Men det är de som kommer att avgöra.
Men sen är det alltid kryddat med att allt vore jättebra om vi inte hade de här privata vårdaktörerna som bara täljer guld med smörknivar.
Mm. Ja, men precis. Ett stort offentligt monopol. Alla minns ju hur perfekt det
var. Hur bra det funkade. Ja. Nej, men det är ju lite intressant för att man skyller alltid på privata vårdaktörer. Men historiskt sett så har ju privatiseringen lett till en extrem effektivisering av vården.
Så, ja, det är verkligen min bild också. Det har vi ju många exempel på i Stockholm, där vi har ungefär 30% av all sjukvård drivs av privata aktörer men finansieras med skattemedel. Och den här mångfalden, den driver kvalitet och den pressar kostnaderna.
Och även hos det offentliga, vilket är ju en av mina käpphästar, är att det som är problematiskt är att de första avtalen som privata aktörer har fått vid upphandlingar har ofta varit tämligen enkla att följa, därför att effektiviteten i det offentliga var vid tillfälle så låg. Och då utgår man från de siffror som det offentliga har, och det var väldigt lätt att effektivisera det här och faktiskt få det här att gå runt. Men ju fler avtal man har, desto mer skärper sig det offentliga, vilket gör att då blir det mindre och mindre marginal. Och nu är ju vårt problem i alla fall att det är väldigt svårt att överhuvudtaget få verksamheten att gå runt, därför att de är otroligt tajta avtal. Så de här bilden av att man åker till Cayman Island är ju skrattretande för oss som jobbar i den här delen.
Ja, nej, de marginalerna finns ju inte. Och det var väl så, när man började med upphandlingar av sjukvård, då fanns det mycket och man kunde göra för att effektivisera och ändå erbjuda en lika bra och ibland också bättre vård. Men med åren så har ju förstås även den offentligt drivna vården skärpt till sig och förändrats och inspirerats och lärt sig. Så att vi har nått en mycket bättre nivå.
Så det är ju positivt.
Det är väldigt positivt.
Så den privata vården har inte bara förbättrat för patienterna utan även har förbättrat för den offentliga vården.
Ja, verkligen. Och inte minst med medarbetarna i vården som har fler arbetsgivare och inte bara hänvisade till regionen. Men det som är så svårt för många privata vårdgivare, i alla fall de mindre, det är ju just det som du var inne på för en stund sedan, att det är så krångliga regler. Mm. Det är svårt att göra upphandlingar, svårt att delta och lägga anbud i en offentlig upphandling. För vi har ju en ganska krånglig lagstiftning kring det här i Sverige, eller egentligen är det ju en EU-lagstiftning, men möjligen har vi krånglat till den lite extra i Sverige.
Men man kan ju ha till exempel fritt vårdval.
Exakt.
Och det har man ju inte i Stockholm till exempel för psykiatri. Nej. Man har det för primärvård.
Ja, vi har det för ungefär 40 olika.
Ja, massa
olika.
Jag tog det som exempel.
Ja, absolut. Och jag tror att det vore bra om vi kunde få det i psykiatrin så småningom också. Vi försöker införa det på område efter område i takt med att vi har resurserna att göra det. Och det man måste tänka på, det är ju också att säkerställa att vi har kompetens så det räcker. För det är klart att vi ser att när vi har vårdval inom somatisk vård så startar det många nya verksamheter och det gör också att kompetensen sprids ut mer. Det är ju den kritik man ändå kan ha som vi måste jobba med. Det är ju
så att man har för lite, den kritiska massan av kompetens på ett område är för liten helt enkelt.
Den riskerar ju att splittras upp. Det måste man tänka på, men det går att lösa det, jag övertygar om.
Men jag kan säga, vi jobbade ju med mitt företag Prima som jag arbetar för, hade ju, det är ju fritt vårdval i Östergötland för psykiatri. Vi startade ju en mottagning där och det kan jag ju säga att den var vi tvungna att lägga ner. Och det är för att, återigen, även om du har fritt vårdval så var avtalet så uselt för att tala klarspråk så att det gick inte överhuvudtaget gå runt.
Vad var det som var fel i det?
Det var för dåligt betalt. Mm. Alltså, och det vet jag, de har ju fritt vårdval i Halland också, men där var det så dåligt så att där låg vi inte, ansträngde vi oss inte ens för att få det. Och andra som våra konkurrenter, WeMind, har ju mottagning i Västra Götaland till exempel, där är ju inte fritt vårdval, men där har då har ju regionen försökt förhindra att personal lämnar den offentligt drivna sjukvården och går då till de här privata alternativen. Och det gör de genom att försvåra och fördyra rekryteringen så att man i princip får betala vite till regionen. Det är också ett sådant här jättekonstigt, det kan ju inte vara EU-reglerat direkt.
Nej, det tycker jag låter jättekonstigt och dåligt. För att om man är en arbetsgivare som vill att medarbetarna ska jobba kvar så får man ju anstränga sig att vara en bra arbetsgivare så att människor vill jobba kvar. Vi kan inte ha livegenskap i sjukvården.
Det har ju lyfts av covid, det här att man regionen då, offentlig vård, ber oss privata aktörer att vi kan inte ställa upp med personal till oss. Men vi har ju som policy hos oss har vi ju alltid sagt att folk får jobba på regionen om de vill. Men det har ju alltid varit tvärtom. Om vi vill ha någon timanställd från offentlig, norra Stockholms psykiatri eller någonting sånt, då är det inte tillåtet för deras personal att jobba en extra timme hos oss. Det är också såna här konstiga grejer. Det kanske inte du styr, men...
Nej, det bestämmer de nog själva, arbetsgivarna. Ju. Men i våra avtal med de privata, så de har ju sitt uppdrag, de ger vård på olika sätt. Och nu är vi i covid och då behöver vi ha mer personal på sjukhusen. Då är det ju världens debatt om det just nu med påståenden om att alla bara sitter med armarna i kors och inte vill hjälpa till. Det är inte alls min bild. Jag vet inte en enda vårdgivare som inte säger självklart bidrar vi till covidvården. Men vi har ju inte möjlighet i Sverige att kommendera sjukvårdspersonal att börja jobba på olika platser i fredstid. Då får det bli krig först, då kan man krigsplacera.
Jag kan säga när Älvsjö, det här sjukhuset byggdes, då var det så mycket folk. Jag anmälde mig frivilligt att jobba där och det var så, nej det är inte aktuellt, det står liksom hundratals före. Så att jag delar den uppfattningen, den bilden att det här är inte alls något problem igen. Att folk vill verkligen hjälpa till.
Det som skiljer sig nu under hösten från våren, det var ju att på våren så sa vi tidigt från regionen att nu får vi ställa in den elektiva vården av flera skäl. Dels för att få loss lite kompetens men också för att det var som brist på utrustning. Nu har vi försökt hålla den elektiva vården igång, därför att det betyder ju att människor får vänta så otroligt länge på viktiga ingrepp. Och de som fick vänta i våras...
För lyssnarna, elektiv vård...
Ja, det är ju planerad vård som inte är akut, som inte nödvändigtvis måste ske precis nu. Men det kan ju vara nog så plågsamt ändå för en patient att vänta på en höftoperation eller vad det kan vara.
Och det är väl historiskt långa köer till det nu?
Ja, vi i Stockholm har vi haft korta köer till vården, men nu är det ju jättelång väntan för att man har ställt in helt enkelt. Och det har ju varit en vettig prioritering såklart. Vi måste ju ge dem som har allra störst och mest akuta behov vård först.
Har du någon uppfattning, när kommer vi ikapp igen?
Ja, jag trodde att jag hade en uppfattning om det innan covid kom tillbaka, att vi skulle klara det på ungefär ett år. Men nu byggs ju vårdskulden, som jag kallar det för, att vi lånar vårdkapacitet. Ja, det byggs ju på ännu mer, så nu kommer det att ta ännu längre tid. Men under 2022 hoppas jag.
Mm. Ja, men det har inte ställts in lika mycket elektivt nu under hösten.
Nej.
Men naturligtvis en del.
Ja, en del. Men från och med i tisdags, då fattade vi beslut om att ställa in mycket, mycket mer elektiv vård just för att frigöra personal.
Jag vill återgå till det där med upphandlingen av privatvård. Det är ju lite konstiga direktiv. Man är ju på något sätt utlämnad till tjänstemän som inte alls med nödvändighet i alla fall har specialkompetens inom området. Och man känner sig, tycker jag, har ju varit med i en del upphandlingar nu, man känner sig rätt ifrågasatt. Och sen är det de här avtalen som ofta är ger lite konstiga incitament, upplever jag. Och nu vet jag att det är inte du som sätter upp direktiven riktigt för det här. Det gör ju kanske tjänstemännen på beställarorganisationen. Men till exempel är det ju så att läkemedelskostnaden ska bakas in i allt. Vilket innebär att har du dyra läkemedel som kanske faktiskt är mycket bättre än de gamla billigare. Så jag vet till exempel ADHD, så finns det ett läkemedel som heter Elvanse. Och normalt sett så är det, de här patienterna, de brukar normalt sett behöva komma en gång i halvåret. Men det, skriver man ut Elvanse för ett halvår, så förlorar man pengar överhuvudtaget. Alltså man får helt enkelt, det kostar mer att skriva ut Elvanse för ett halvår än vad du får in för själva besöket. Vilket gör att det här, då driver ju incitamentet att man inte ska skriva ut Elvanse, eller att man ska kalla dem oftare fast de inte behöver det. Så här. Alltså, hur tänker man där? Hur mycket har ni i politiken med hur mycket kan ni påverka sånt här i förhållande till tjänstemännen?
Jo då, vi kan påverka mycket. Det är ju politiska beslut att göra upphandlingar, upphandlingsunderlag och sådana saker. Och sen är det ju hela tiden målkonflikter. Och just den här frågan om läkemedel är ju en jättesvår fråga. För där vill vi ju ha en styrning så att det blir rätt. Men vad är rätt då? Det förändras ju dessutom över tid. Nya läkemedel kommer som kanske är väldigt dyra som läkemedel, men kräver mycket mindre besök till exempel.
Precis.
Så.
Schizofrenisjukdom är ju väldigt uppenbart att de är jättedyra läkemedel, men de kräver mycket mindre besök. Så för samhällsekonomiskt tjänar man ju på att skriva ut dem. Men det går inte att lägga det så långt ner i näringskedjan, därför att det blir för dyrt för den enskilda aktören.
Och det där är en av de frågorna som vi håller på att titta på nu. Hur ska vi få en bra funktion för läkemedelshantering, bra avtal som styr på rätt sätt?
Det är ju samma, jag vill bara ta ett annat intressant exempel. Att då får man lika mycket betalt för om en läkare har ett läkarbesök som om det är en skötare som ringer på telefon. Och det är också väldigt konstigt incitament. För vad man säger till aktören då, det är att anställ en massa skötare som ringer upp patienter. Anställ inte doktorer. De kostar de facto 3-4 gånger så mycket som en skötare. Så det är rätt frestande att helt enkelt bara sätta någon skötare och ringa.
Vi har den där diskussionen även i primärvården. Där har det varit en stor kritik mot att vi har liksom drivit fram många läkarbesök som inte har varit nödvändiga att ha på den nivån, därför att vi har betalat det mycket bättre. Där har vi gjort så att vi höjer den fasta ersättningen, och sen får man för all legitimerad personal får man samma ersättning, så att det inte spelar någon roll om det är sjuksköterska eller en läkare som ringer upp. Och det är väl ett sätt att försöka skapa mera frihet för vården att forma det utifrån sina lokala förutsättningar och patienternas behov. Men en sak jag har lärt mig, det är att man kan ju aldrig tro att man är färdig. Så fort man skruvar på någon sån här ersättningsmodell eller så uppstår det hela tiden nya problem. Ibland väntade, ibland helt oväntade. Så det är rätt viktigt att man ofta håller på att göra lite justeringar i det för att kunna rätta till såna här snedsitsar.
En sak som slog mig, nu har ju Kry hamnat i någon form av, det där förstod inte jag. För de hamnar i någon form av medialt blåsväder för att de är för bra.
Ja, så kanske man kan säga.
Eller, jag kan ha missförstått det. De erbjuder att folk kan lista sig hos dem och då får de en tid inom 24 timmar, vilket är ju helt fantastiskt. Mm. Och då blir hela den mediala bilden av att Kry fullistar folk och så ska man då reglera bort det här, fast i själva verket så är det här någon form av marknadsekonomiskt rätt vettigt att ja, de här, någon går till en vårdcentral och jag vet ju själv om jag ska till vårdcentralen, det tar ju, jag lär ju inte få en tid inom 24 timmar, men Kry erbjuder det och det vill patienterna ha och så har man bara. Och sen när de då kanske ångrar sig så kan de inte komma tillbaka. Det var väl det som var problemet, att då kunde de inte komma tillbaka. För då var det så lång väntetid till att komma tillbaka till den vårdcentral de tidigare var listad på. Men i själva verket, som jag ser det, så är det ju här. Ja, de har erbjudit en otroligt bra tjänst. Men de får skit för det.
Ja, jag tycker det är toppen att Kry och andra aktörer som har varit, som vi kallar nätläkare, då, som har funkat med ett särskilt avtal i, som skiljer sig från resten av vården, att de nu är en del av vårt sjukvårdssystem i Stockholm, det tycker jag är toppen. Jättebra, och patienterna verkar gilla det också. Det var ju en väldig debatt där i september, så var det 10 000 någonting som listade sig hos Kry, och ganska många av dem hade ju inte varit listade någonstans innan, så de fick ju för första gången då en vårdcentral att höra till. Och det blev väldigt oro bland andra vårdcentraler. Nu dräneras de på patienter.
Ja, men det är för att de är inte bra nog.
Ja, jag tänker att vi som patienter kanske kan få den tilliten från överheten, makthavarna, att faktiskt fatta de här besluten själva om vad vi var listade. Sen fanns det en kritik eller ett påstående att en massa människor hade liksom fullistats och blivit lurade att listas hos Kry. Och ja, för att lista sig så måste man ju ändå logga in med bank-ID och sådär, så att det finns ju några steg på vägen. Och är det någon som gjorde fel så går det ju bra att avlista sig där och gå tillbaka till sin vanliga vårdcentral.
Men det var det som inte gick. För då,
ja, då, fast det är faktiskt inte sant.
Det kanske inte var sant. Nej, det var bara vad jag hörde.
De flesta vårdcentralerna blir väldigt glada när de får nya patienter. Mm. Mm. De är ju oroliga när de förlorar patienter. Jag kommer inte ihåg exakt, 10-15 vårdcentraler i Stockholm har liksom stopp på listning för att de har fullt. Men alla andra har ju inget problem med det. Nej. Men jag tror att en del patienter möjligen har trott och inte förstått vad listning innebär. För det är ju ett ganska vårdinternt begrepp. Mm. Det är kanske inte så lätt att veta att man bara kan vara listad på en vårdcentral. Så den informationen är nu ute på alla hemsidor och sådär. Att om man listar sig på en vårdcentral så betyder det att man avlistar sig på sin gamla.
Covid har ju också lyft, om vi återgår till det, det har ju lyft det här behovet av digitala lösningar, om man tänker på Kry. Och även andra än Kry har ju verkligen, jag ser ju på vår verksamhet hur mycket som har gått över till digitalt, och det hör jag ju från konkurrenter och från offentlig vård också.
Psykiatrin var ju tidig med det, det har ju funnits i många år.
Ja, det har ju funnits, men det har ju verkligen exploderat. Man ser ju det.
Att
det har ju...
Men jag tror att psykiatrin var den som var mest förberedd egentligen. Mm. Eftersom det har funnits så bra evidens och utarbetade appar och så för det där.
Ja, det som var ett problem är ju det här med sekretess överlag. Men det hade vi ju system för i psykiatrin, som du säger. Men jag funderar ändå, för vi pratar hela tiden om hur effektivt är det, hur reglerat ska det vara etc. Jag kan tycka det är lite konstigt i Sverige att även de borgerliga partierna förordar någon form av offentlig planekonomi med lite marknadsliberala inslag i form av privata utförare. Jag drev ju för 20 år sedan, när jag satt i centralstyrelsen för SYLF, Sveriges yngre läkares förening, så drev jag ju frågan internt att man borde, SYLF skulle verka för att man har ett försäkringssystem istället som man har i många andra länder. I Sverige har det låtit när man pratar försäkringssystem som att ja, det blir det som i USA. Men om man tittar på alla undersökningar så är ju, om jag inte har helt fel för mig, och det tror jag inte jag har i den här frågan, så om man säger var är vården bäst i världen, så vinner Holland och Frankrike i princip alltid. Och det som är intressant med Holland är, dels är de lite bättre än Frankrike i de flesta sammanhang, dels har de ju gått från ett princip svenskt system till ett försäkringssystem, och det är då de har exploderat och blivit bäst i klassen. Varför finns det inget politiskt parti som driver den frågan i Sverige?
Ja, men jag tror att det är en svår fråga. Jag tycker Holland är jättespännande. Jag var där och besökte dem och försökte lära mig lite om det systemet. Och det som är viktigt att veta, det är ju att Holland har ju ett system där alla inkluderas. Det är ju inte bara för de rika som har råd att betala, utan det är
så
alla.
Så är alla försäkringssystem utom USA.
Utom USA. Men
det, hela... alltså, så är Tyskland har försäkringssystem, Frankrike har försäkringssystem.
Ja, men och jag tror att det i Sverige så det blir liksom hela tiden i skuggan av det amerikanska systemet, och det tror jag inte någon vill ha, precis så som det är i USA. Men att vi har en gemensam finansierad med försäkringar eller skatt, det tycker jag är en självklarhet. Och jag tror att mycket mer av den här försäkringslogiken vore bra att ha. Ett försäkringsbolag i Holland som ser att man har stora problem med ohälsa och att det kommer att drabba dem med höga kostnader, det gör ju att de gör någonting åt det. Så borde det ju funka i Sverige också. Men vi är inte där än. Vi gör någonting spännande nu i alla fall när vi samarbetar med ett försäkringsbolag i Stockholm kring prevention för diabetes. En sån här health impact bond som vi testar, som jag tror är först i landet. Det blir väldigt spännande att se vad det ger för effekt. Mm.
För att det pågår en utredning om privata försäkringar för att försöka förhindra att någon aktör går före i kön. Och jag vet nu när Heda Care etablerades rent privat, de har ju väldigt mycket samarbete med försäkringsbolag huvudsakligen, men att man också kan betala ur egen ficka, då blev det ju sån här lyxvård, och det blev väldigt mycket, det är som att allting bygger på att det ska vara rättvist till varje, och det är ju jättekonstigt, för så är det ju inte i andra sammanhang. Jag menar, det är inte så att bara för att någon kan köpa en bil för 2,3 miljoner så ska alla, antingen ska alla få köpa en bil för 2,3 miljoner eller så måste alla köra i en Skoda. Så funkar det ju inte. För att det bygger på att det här är ett nollsummespel på något sätt.
Så hälso- och sjukvårdslagen är uppbyggd också. Hela portalparagrafen som vi brukar lyfta i högtidliga sammanhang handlar ju faktiskt om att fördela vård. Den som har störst behov ska företräda. Man skulle ju kunna tänka sig att man utvecklade också ett krav på att man ska ha rätt till vård efter behov. Att man inte ska behöva vänta och att man också ska ha rätt att välja vårdgivare. Men den svenska kulturen är inte sån. Jag tycker själv att folk får göra vad de vill med sina egna pengar. Skattepengarna ska vi använda varsamt, och då ska vi naturligtvis se till att vi använder dem utifrån människors behov. Och man ska inte kunna köpa sig före på IVA om man får covid eller så. Det tycker jag är självklart. Men vad människor i övrigt gör med sina pengar, det tycker jag är svårt att politiker ska ha synpunkter på.
För det här att man är negativ till privata försäkringar, det är ju att man bygger tanken på att det är ett nollsummespel. Men jag tänker att ju mer privata pengar som kommer in, det ökar ju sannolikt. Det är ju inte så att det blir lika mycket pengar, därför det kommer in pengar utifrån också. Så att övrig vård får ju nytta av det här. Om vi tar många av de här skönhetsoperationer eller ögonoperationer så här som är privat, Det har ju blivit supereffektivt, och det lär sig, återigen, den offentliga vården lär sig av det här. Så att det är inte ett nollsummespel, håller du med om det?
Ja, jag håller med om det. Jag har inget principiellt emot att det finns privata lösningar i vården. Det jag tror man ska akta sig för, det är att liksom röra ihop offentligt och privat i samma organisation, våra egna sjukhus till exempel. Där tycker jag att det är viktigt att vi har liksom koll på hur vi använder skattepengarna och att vi fördelar resurserna utifrån behovet. Men hur privata gör, det tycker jag inte riktigt att jag har med att göra. Så länge man lever upp till våra avtal som man har med regionen, förstås.
Nej, men jag tänker att ett försäkring, nu hör du att jag är väldigt för det. Ett generellt försäkringssystem tydliggör var ansvaret för vilken vård patienten får ligger. därför att det är helt kopplat till försäkringen. Som det är idag, med, framförallt i den här blandningen av planekonomi och marknadsekonomi, så är det väldigt otydligt. Är det privata vård, och om det fallerar, ligger det på det offentliga eller ligger det på utföraren?
Mm.
Det är inte så tydligt.
Nej, det är sant. Det är inte så tydligt. Och jag tycker också att det, när patienter inte får vård i tid eller när det inte blir bra, så är det svårt att se vem står på patientens sida. Mm. Jag tänker att ett företag som finansierar någons vård och den inte blir bra eller det inte blir gjort i tid, då skulle det försäkringsbolaget vara på lite mer och ifrågasätta vad som händer här. Varför får inte patienten det den behöver? Här får ju vi betala massor för att den här patienten måste vara sjukskriven och inte kommer igång i jobb igen.
Och väntetider, då är det så. Du har tecknat en försäkring. Alldeles oavsett om det är staten som, eller regionen som har tecknat en försäkring med ett privat försäkringsbolag. Då ställer man ju krav på, oj, ja, men det ingår i den här försäkringen att du måste få tid inom 24 timmar. Du fick inte tid inom 24 timmar, det är uppenbart. Då landar det på försäkringsbolaget. De får ta det ansvaret. Och det var ju det som hände i Holland när man införde försäkringen. Det var att alla köerna försvann.
Ja, jag tycker den holländska modellen är intressant och något som vi skulle kunna lära en del av. Sen vet jag inte riktigt hur, om det funkar att bara lyfta in den i svensk kontext. Till slut, det principiellt viktiga tycker jag är att vi har ett system som omfattar alla.
Mm. Jo, självklart ska det omfatta alla, men det gör väl det holländska systemet?
Ja, det gör det.
Okej, en sak som vi i den här podden, vi kan säkert prata jättemycket mer om det här, men jag tror vi måste ändå komma. Vi brukar prata i den här podden om förebyggande hälsoarbete. Alltså att istället för sjukvård då arbeta med att hålla människor friska. Vi vet ju det att många av de sjukdomar vi drabbats av skulle man kunna förhindra eller i alla fall försena bara med hjälp av motion, bättre kost, mindre farliga saker som cigaretter. Borde man inte satsa mer på det?
Jo, det borde man. Det tycker jag har blivit väldigt tydligt vid covid också. De som har drabbats hårdast är ju de som hade sämre hälsa från början. Man borde ju se det som en del av beredskapen egentligen och stärka folkhälsan. Och folkhälsan är ju rätt bra i Sverige måste vi väl ändå säga jämfört med andra länder. Men den är väldigt ojämn inom landet och det följer ju segregationen med väldigt, väldigt precision. Jo, men det görs en hel del också tycker jag med tidiga insatser och så som vi bygger ut i min region just nu. Men det kommer att behövas mer. Det som är klurigt med det där tycker jag är finansieringen därför att när man måste prioritera, när man måste välja så är det ju alltid såklart den som är sjuk som går före den som är frisk. Och det där tycker jag är rätt svårt att få till i budgetprocessen att stärka insatser, förebyggande insatser. Men vi gör en del på det också, styr pengar till för hälsoinsatser i de områden där vi vet att hälsan är sämst.
Mm. Jag har en bra lösning på det.
Får höra.
Försäkring. Nej, men alltså det är ju väldigt svårt. För du sätter ju fingret på någonting som är väldigt problematiskt. Det är att det här akuta. Och det har ju också att göra med att hela vården är rätt professionsstyrd. Det är lite som vi har varit inne på också. Det är lite sexigare att jobba med akuta grejer än förebyggande.
Mm.
För att tala klarspråk. Vilket gör att det är svårt att få folk att göra det.
Det vore väldigt bra om det blev mer sexigt, även med det förebyggande arbetet. Mm. För det finns ju jättemycket hälsa att vinna på det, men också rätt mycket pengar i längden, tror jag. Men där har vi det här, just du som gillar försäkringar, att vi försöker testa en modell för det där. Och det är ju vår hälsoobligation som vi kör tillsammans med Skandia och SCB för att se om vi kan hitta en bra finansieringsmodell som faktiskt driver hälsa och där vi kan samarbeta med ett försäkringsbolag som är på för att hjälpa sina personer i riskgrupp för att drabbas av diabetes.
Det är jättespännande. Kan du inte berätta lite mer? Har du något mer? Liksom, hur är det upplagt?
Ja, men personer som är i den här gruppen, de får tillgång till en digital plattform och stöd och hjälp för individuell hjälp för att jobba med just sin hälsa. Än så länge så har vi inga resultat, för det här är så nytt, så vi ska följa det noga. Men det är viktigt för oss också att bygga det på ett sätt som gör att vi kan skala upp det och flytta över fokus till andra diagnoser och så också. Så att det här skulle kunna bli ett brett och bra sätt att jobba på. Och då får vi en finansieringsmodell som inte konkurrerar med cancervården eller med vad det nu annat är som vi tycker är superviktigt för de allra svårast sjuka.
Ja, för jag tror ju att det här blir väldigt svårt i det här sedvanliga systemet, just av det skäl som du tog upp. Man konkurrerar hela tiden med IVA-vård, med thoraxkirurgi, med whatever, allt möjligt. Så man måste lyfta ut det, och det låter ju faktiskt otroligt bra. Du var också inne på det att de som är hårdast drabbade av covid är ju de här som har de här riskfaktorerna, diabetes, högt blodtryck. Det är de som blir IVA-mässiga.
Mm. Så är det. Och vi ser ju också geografiskt att i de områden där livet är tufft i övrigt, som vi kallar för utanförskapsområden eller socioekonomiskt tunga områden, där har ju smittan, i alla fall under våren, dragit fram med en enorm kraft som vi inte har sett något liknande av på Södermalm där jag bor till exempel. Nej. Nu är det mer jämnt fördelat över regionen, men det slog enormt hårt mot dem som redan
smittan är jämnt, men det är väl fortfarande att det är väldigt diskrepans i IVA-fall.
Ja, det är det ju. Och det är ju absolut så att de som är sköra, de som är sårbara, har andra hälsoproblem, drabbas hårdast.
Så det här är ju en rättvisefråga att jobba för förebyggande så att man faktiskt jämnar ut. Om vi nu säger att vi är extremt fixerade vid rättvisa, och det ska man vara, så jag säger inte det. Men det är en rättvisefråga, och då skulle man just i det här fallet kunna ha det med försäkringslösning.
Ja, men det skulle man ju kunna ha där också, vet du. Men jag tycker inte, det är absolut en rättvisefråga eller en jämlikhetsfråga, men det är ju lika hög grad en frihetsfråga, för hälsa är ju verkligen frihet. Har man hälsa så kan man ju leva sitt liv fritt och behöver inte vara så beroende av regioner eller kommuner eller staten.
Mm. Okej. Okay. Ja, nu börjar vi närma oss slutet på det här väldigt spännande samtalet, för att vår tid är ju lite begränsad. Det är i och för sig bara min producent Marie som bestämmer hur länge vi ska prata, och hon säger att det ska vara 40. Lyssnarna droppar av efter 40 minuter, så är det. Nej, men om du fick som avslutande fråga, om du fick göra en helt självständig sjukvårdsreform i regionen eller i landet för den delen, vad skulle du göra då? Om du liksom inte behövde ta hänsyn till någon, du är diktator här.
Oj, diktator, vad spännande. Och läskig tanke. Ja, men jag skulle nog göra om rätt mycket. Jag skulle försöka separera det här liksom beställandet av vård, det politiska styrandet av vården från utförandet. Jag skulle vilja att vi hade mycket tydligare roller. För nu är vi både beställare och utförare av vård. Det tycker jag suddar till bilden lite. Och att vi jobbade mycket, mycket mer med just förebyggande insatser. Och varför inte tillsammans med försäkringsbolag.
Tack så jättemycket, Anna, för att du kom hit. Jag är väldigt glad för det, som jag sa inledningsvis.
Tack ska du ha.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenio Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.